Då säger jag varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Pareto Podcast. Idag blir det fokus på cybersäkerhet. Vi har med oss Yubico i studion idag, ett jätteintressant bolag som nyligen gjorde entré på Stockholmsbörsen. Yubico är ett globalt cybersäkerhetsbolag som grundades 2007. Deras kärnprodukt är den fysiska säkerhetsnyckeln YubiKey, som är en multifaktorautentisering som skyddar mot cyberattacker. Det har hittills sålt YubiKeys till över 160 länder, så det är en populär liten nyckel som vi ska få grotta ner oss i. Kunder är bland annat Amazon, Google, Microsoft, men även delstaten Washington. Väldigt intressant. Jag vill veta mer om det här, så jag säger varmt välkommen till bolagets vd Mattias Danielsson.
Tack så mycket, Matilda.
Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. En liten nyckel sa jag, det kanske var att förminska er produkt, eller vad säger du?
Nej, men det är helt rätt. Alltså fundamentalt så säljer vi en nyckel. Och sen ska den då passa i så på ett bra sätt i så många lås som möjligt. Och det har varit väldigt mycket teknisk utveckling med det, det kan man lugnt säga.
Mm, och den är ju ganska liten, för det är som en liten USB-sticka.
Den ser ut, den vanligaste versionen ser ut ungefär som ett USB-minne, precis. Och sen så finns den i olika formfaktorer, inklusive den minsta som bara är några millimeter lång och som man normalt sett låter sitta inne i datorn. Mm. Men det är samma grundprodukt allting.
Mm, och det är alltså den här nyckeln som ni tjänar pengar på och som ni säljer till ofantligt många länder och kunder. Men jag tänkte, kan vi inte börja med, YubiKey grundades ju 2007 som jag sa, det var ganska tidigt i hela cybersäkerhetssfären. Det fanns ju såklart cyberattacker då också, men inte alls i den utsträckningen vi har idag. Hur kom den här idén?
Det här var ju grundarna Jakob och Stina som, Jakob är en briljant uppfinnare och Stina är en väldigt passionerad och driven entreprenör. Och egentligen tror jag det var kombinationen av Stinas brinnande intresse för internet och önskan om att internet skulle vara en säker plats för alla, kombinerat med Jakobs bakgrund inom säkerhetsbranschen och ja, faktiskt hans briljans inom kryptering och autentisering. Mm. Så att den kombinationen var väldigt lyckosam. Och sen så började bolaget i liten skala och jag kom in efter ungefär 2 år. Och då var nästan all försäljning webbförsäljning där man sålde enstaka YubiKeys då till säkerhetsentusiaster över hela världen.
Och var det redan då som ni faktiskt sålde den här säkerhetsnyckeln?
Ja, den såg i princip likadan ut. På det sättet ser vi lite grann som Ericsson och deras mobiltelefoner. Ja. Produkterna har sett likadan ut väldigt länge, men så har det tillkommit väldigt mycket ny funktionalitet med den då. Men då sålde vi då enstaka nycklar till entusiaster över hela världen och det i sin tur gjorde att försäljningen började ta fart, för att de här, oftast killarna, jobbade då på olika företag och myndigheter och tog med sig produkten till jobbet och sa nej, men det här är någonting vi borde börja använda. Alltså var så vi kom igång med vår företagsförsäljning.
Okej, så det var ganska nätverksbaserat då?
Ja, och sen så togs det ännu ett par steg till, för att en av de här entusiasterna som köpte en nyckel och testade var en kille som jobbade på Google i Washington DC. Och han köpte en nyckel anonymt och sen så tyckte han det var kul och köpte han 10 nycklar till, fortfarande anonymt, och rullade ut i sitt lilla utvecklarteam. Mm. Och de tyckte alla om produkten, så att då eskalerade de det till Googles säkerhetsavdelning. Och i augusti tror jag det var, 2011, då fick vi det här drömsamtalet ifrån Google som sa, men ni har en intressant produkt och vi har ett stort behov här och vissa tankar kring autentisering, vi borde kanske ta och jobba ihop.
Ja.
Och då, så från att ha startat i Sverige så blev vi under många år i stort sett ett amerikanskt företag, för då flyttade grundarna till USA och nästan alla kunder var på amerikanska västkusten.
Mm.
Och det var det jag skulle komma till, det här med nätverk, för att under många år så hade vi egentligen ingen försäljningsavdelning utan produkten sålde sig själv. Dels då till Google, men sen var det då folk som jobbade på Google som rekommenderade till sina kollegor på andra företag. Och i vissa fall så slutade de och började på ett nytt företag som sen blev kund. Det var en kille, han gick ifrån Google till Facebook Meta och sen till Airbnb och tog med sig YubiKey längs vägen. Så att det var så vi fick många av de stora techbolagen, egentligen helt utan att produkten sålde sig själv. Så att det, ja, är lite,
det är
ju
fantastiskt. Ni har gjort varje svensk startupbolags dröm fast bakvänt. Ni har börjat i USA och ska nu då liksom lite mer etablera er och öka tillväxten här i Sverige.
Ja, lite grann så.
Lite tvärtom. Och vi ska prata mer om hur efterfrågan ser ut och vilka potentiella kunder kan vara. Men kan du inte börja med att bara beskriva hur den här produkten fungerar? För det låter ju väldigt enkelt att det är lite ett USB-minne i princip. Hur kan du förklara hur tekniken bakom det här
ser ut? Ja, men grundidén är enkel, men sen ligger det en ganska avancerad teknik för att få en säker lösning. Men om man tar det från grunden, majoriteten av inloggning till olika system sker idag fortfarande med hjälp av användarnamn och lösenord. Och det har vi fått lära oss att det inte är en särskilt säker lösning. Och det vi gör, det är att vi lägger på ett extra lager. Användarnamnet är identiteten, lösenordet är autentiseringen. Och det vi gör, det är att vi lägger på ytterligare ett lager av autentisering. Därför säger jag att det är flerfaktorsautentisering. Och så fort du lägger på ett extra lager, oavsett om det är att man får en sms-kod eller en mjukvaruapp eller någonting, självklart så ökar man ju då säkerheten ifrån att man bara använder namn och lösenord. Och om du ska ha riktigt hög säkerhet, ja, då ska du ha en hårdvarubaserad extra lager, en hårdvarubaserad autentiseringslösning, och vi tillhandahåller då en väldigt säker, ohackad lösning för flerfaktorsautentisering.
Mm, och hur mycket är hårdvara och hur mycket är mjukvara?
Alla produkter som vi säljer, eller vår kärnprodukt är YubiKey, så att i all vår försäljning så ingår leverans av YubiKey, och det är en hårdvara som vi då själva tillverkar. Men det som gör att vi har en unik lösning, det är all mjukvara som går dels på nyckeln, firmware, och sen all mjukvara som tillhandahålls omkring nyckeln, som gör att vår nyckel passar i så många lås på ett säkert sätt som möjligt, grovt förenklat.
Och hur skiljer sig YubiKey från till exempel, för att man använder ju nästan tvåstegsfaktorisering, det är ett svårt ord, men till nästan alla inloggningar nu för tiden, mest med hjälp av sin telefon, som du säger, man får ett sms eller det kommer från iCloud eller kommer från olika sätt att man ska logga in då. Hur skiljer sig er nyckel?
Lägsta säkerhet är ju att använda de lösenord. Högsta säkerhet är en hårdvarubaserad autentiseringslösning, och den traditionella hårdvarubaserade autentiseringslösningar, det är olika smartcard-lösningar. Och det är ju vår traditionella konkurrens. Sen har under senaste årtiondet, kanske man kan säga, så har det kommit olika typer av mjukvarubaserade autentiseringslösningar. Alltifrån sms-koder till olika telefonappar. Och självklart, det ger mer säkerhet än användare av lösenord. Men nu hackas de i stor skala. Om du surfar runt så kan du köpa hackerpaket för alla de stora mjukvarubaserade autentiseringslösningarna i princip. Mm. Så att många av de här stora företag som har blivit hackade, som man läser om i pressen eller ser i media, ja, det är faktiskt folk som har använt olika autentiseringslösningar, flerfaktorsautentiseringslösningar, men som då inte är tillräckligt säkra. Utan om man vet vad man gör så kan man hacka dem ganska enkelt. Och det är det vi tillhandahåller då, den säkraste formen utav lösning. Och det som vi är stolta över vår produkt är då att den är dels väldigt säker, men den är väldigt lätt för användaren att använda. Det är inte svårare än att du stoppar in den i en USB-port eller att du använder NFC och använder den för inloggning på mobiltelefon.
Mm.
Sen är det lite pussel om man är IT-administratör och ska implementera en sån här lösning förstås. Och det jobbar vi jättemycket på, se till att det här ska bli lättare att rulla ut. För att det är ju inte lika lätt som att vara användare.
Nej, men hur ser liksom landskapet av den här typen av lösningar ut? Och vart finns ni i det landskapet? Och vad är fördelarna med er lösning?
Den stora fundamentala fördelen med lösningen är att den är helt säker. Vi har...
Men kan det inte vara helt säkert tills någon kommer på hur man ska kränka det?
Ja, men vi har utsatts för ganska många attacker. Och om man tittar på våra användare, förutom då några av världens största företag, amerikanska och europeiska myndigheter och säkerhetstjänster. Ja, hade de hackats så skulle vi ha fått reda på det.
Mm.
Och hela upplägget är så pass genialiskt utformat. Så att, självklart, Titanic var inte heller osänkbart. Men vi har stått emot tidens tand där och kunnat tillhandahålla högsta säkerhet. Och det här är ju ett område som är under väldigt snabb utveckling, och självklart måste vi fortsätta utveckla vår produkt för att ligga steget före. Men jag vågar nog säga att det här är den säkraste lösningen som finns på marknaden idag.
Mm.
Och där har vi som sagt var traditionella hårdvarukonkurrenter inom smartcard, som är alldeles utmärkt säkerhet också.
För jag använde ju Bloomberg, och förut så hade man ju en sån liten diskett nästan när man kunde sätta logga in med. Men nu kan man ju använda sig av Face ID och allt möjligt istället.
Ja.
Är det en, kan man säga att det är en...
Ja, alltså vi stöter ju ofta på det här, så att det är good enough security. Och det är det kanske, tills du blir hackad. Och det är också problemet om du har olika typer av användare. Ja, då kanske du ser till att högsäkerhetsanvändarna har den säkraste lösningen, men övriga användare har inte alls samma säkerhet. Och då är det förstås de användare som hackare går på för att komma in i systemet bakvägen och installera ransomware eller på olika sätt få dataaccess eller korrumpera data, så heter det. Corrupt data heter det på engelska.
Men om det är så säkert och det är så bra, varför använder inte alla det?
Det är, alltså vi har ju hög tillväxt, så det är ju trevligt. Men jag skulle nog säga att mycket handlar om att det är lättare ofta att rulla ut en mjukvarubaserad lösning. Om du ska se till att alla måste få en YubiKey och att den ska fungera på rätt sätt. Ja, det är som sagt var lite pussel från IT-administratörens sida. Så mycket av vår utveckling nu ligger i att se till att vår nyckel fungerar out of the box. Det vill säga att när du väl får din YubiKey så är allting registrerat och klart. Och det ska vara lätt att rulla ut. Vi tillhandahåller olika former av logistiktjänster. Ibland själv och ibland med partners. Men det är en övning att gå igenom när man ska byta autentiseringslösning. Då så vill det till att alla ska kunna få systemaccess så att de inte stängs ute. Men ja, det är mycket där vår utveckling ligger faktiskt.
Men så det låter ju som att era främsta konkurrenter, det är de lite enklare mjukvarubaserade lösningarna som är lättare att implementera då, eller hur?
Jag skulle säga att det är tre kategorier. Dels är det bara att man använder en osäker lösning. Men om man tittar i den andra änden, de som har hög säkerhet, då är det SmartCard som är den främsta konkurrenten. Och SmartCard har hög säkerhet, men ett grundläggande problem med SmartCard är att det lämpar sig väldigt dåligt för att folk vill komma åt data eller system ifrån mobilen. Man måste göra läsare och allt det här. Och det fina med vår produkt är att den kan använda både på mobilen och dator. Och den andra typen, och den tredje typen, det är som du säger, olika typer av mjukvarubaserade lösningar som erbjuder mer säkerhet än användarna med lösenord, men som hackas i alldeles för stor utsträckning.
Ni har ju många fina kunder som jag var inne på i introt. Många, många drömkunder i form av Google, Microsoft, Amazon. Det är väl de man vill ha när man är ett IT-säkerhetsbolag.
Ja, det är väldigt spännande att jobba med dem, för de ställer ju väldigt höga krav och har skickliga tekniker själva.
Och den största kunden är väl Google?
Historiskt har det varit det, men idag är de inte de största kunderna, men de är fortfarande en kund till oss, precis.
Och i de här stora jättarna, hur ser penetrationsgraden ut där? Är det att de ger YubiKey till alla deras anställda eller till de som har högriskpositioner, eller hur ser det ut? Vilka kan använda sig av det här?
Det var verkligen en ledande fråga. Det är en jättebra fråga. Nej, men det ser ut så här att i vissa fall så går vi från att börja med en kund och att de rullar ut till alla sina användare, men det tillhör undantagen. Normalt sett så kommer vi in just för en begränsad användargrupp, privileged access management, eller de som har hög säkerhetsnivå eller som har tillgång till väldigt känsliga system, och att de får YubiKeys för inloggning. Och sen när vi väl har kommit in och fått en fot i dörren, ja, då jobbar vi på att bredda den användarbasen. Och det har vi nog visat oss vara ganska duktiga på. Så att om man tittar på våra stora kunder, vissa är det fortfarande bara en liten grupp som använder. Men ju längre vi har jobbat med dem, desto bättre brukar vi vara på att få ett brett användande.
För när man tittar på era kunder så känner man så här, wow, okej, var ska tillväxten komma ifrån nu när ni redan har alla stora?
Och vi har ju tittat på det här, och om man tittar, om man mäter stora organisationer, Global 2000 är en sån här mått på världens 2000 största noterade bolag, tror jag. Ungefär en fjärdedel, 26% av dem är redan kunder till oss. Men bland de som redan är kunder till oss så är vår genomsnittliga penetration, alltså hur stor antalet användare från hur många anställda de har, ligger på ungefär 5-6%. Så att det finns väldigt tillväxt kvar bland våra befintliga kunder, helt enkelt se till att fler användare tillkommer. Och i många fall så är det inte bara att tillväxten tar slut för att vi har fått alla anställda att få en eller två YubiKeys. Vi tycker att man ska ha två för backup. BMW, en stor europeisk kund, de har ju nu gått så att alla använder YubiKeys internt, och nu så rullar de ut till sina verkstäder och även rekommenderar sina underleverantörer att att ha säker autentisering med tanke för att de ska få in problem i sina system bakvägen så att säga. Så att, ja, nej, men många av de här stora kunderna ger en väldig tillväxtmöjlighet även utanför deras vägar.
Mm, för att när man köper en sån här UBK som man kan för övrigt köpa på Kjell & Company eller var som helst.
Ja, eller online.
Ja, jajamensan. Då får man ju en livslång prenumerations eller licens.
Du får en evig licens. Precis. När du köper
och sen så nu nyligen, eller för några år sedan införde en ny prenumerationstjänst också. Men om man köper en, vad finns det för efter liksom marknadsintäkter här? Eller hur ser intäktsmodellen ut?
Om man tittar på en befintlig kund, dels så vill vi förstås växa användarbasen så mycket som möjligt. Men om man tittar på att man har en given mängd användare, då har det dels att det sker en naturlig personalomsättning. Folk tappar bort sig.
En personlig?
Precis. Ja. Det är väldigt få som återanvänder nycklar, utan man får en nyckel och så använder man den. Sen är det ju så att vi släpper nya versioner av våra nycklar, vilket gör att man uppgraderar med jämna mellanrum. Och framförallt i USA är det vanligt att om man jobbar mot federala myndigheter så måste man normalt sett ha en FIPS-certifierad produkt. Och en sån certifiering gäller bara ett visst antal år. Så att när då, efter ett antal år så måste man köpa en ny produkt. Så att du har en återkommande, en återköpsfrekvens som är ganska hög faktiskt bland våra befintliga
kunder. Så även om
det
är en livstidslicens för den nyckeln, så är det ändå att man behöver köpa flera nycklar om man tappar bort den eller om den går sönder eller så.
Ja, vi mätte det. Vi har mätt det löpande så här. Okej, hur ser återköpsfrekvensen ut bland våra stora kunder? Och om man tittar på våra 50 största kunder 2017, hur mycket nycklar köpte de under de kommande 5 åren? Ja, i genomsnitt så köpte de, om de köpte 10 000 nycklar 2017, då köpte de 13 200 nycklar 2018, 13 200 nycklar till 2019 och så vidare. Så att vi hade 132% årlig återköpsfrekvens. Och det tyder ju på att det finns ett stort behov även när man väl har rullat ut det.
Okej, så då har vi alltså att det finns flera.
Mycket av det är dock tillväxt av användarbas. Men, men jag skulle nog säga att en årlig återköpsfrekvens om man tar bort tillväxten av användare ligger kanske kring 25%.
Ja, så då kan ni både växa användarbasen men också se till att de kanske uppgraderar sin hårdvara eller och utveckla nya lösningar. För ni har ju, vi ska komma in på era finansiella mål alldeles strax. Mm. Men jag tänkte bara börja med att du nämnde i början att ni har jobbat mycket med nätverkseffekter. Det var mycket, någon kände någon på Google som kände någon. Och sen så, det låter ju nästan för bra för att vara sant. Kan du inte beskriva hur det såg ut?
Ja, men det, vår stora fördel när vi kommer in och jobbar mot en företagsförsäljning, det är att vi har ambassadörer i källaren som vi säger. Det vill säga, om du är säkerhetsintresserad eller säkerhetsexpert, då känner du allmänhet till vår produkt och har förmodligen den på nyckelknippan. Och det är ju, vi har lyckats bygga ett starkt varumärke bland säkerhetsexperter och teknikkunniga personer.
För grundarna har ju bott i USA jättelänge. Det antar jag hade en stor fördel.
Ja, men även det här är ju väldigt internationella. Alltså det är väldigt mycket internationella utbyte. Så jag tror att även om du åker runt i världen bland de som är verkligen teknikintresserade eller säkerhetsteknikintresserade, ja, de känner till oss i min bild. Och det är nog, det är någonting med bolaget och hur vi förhåller oss till vår produkt som har slagit an en sträng hos de användarna. Vi försöker att vara väldigt transparenta i hur vi ser på säkerhet. De gånger vi har haft problem, vi hade till exempel ett känt problem med en, vi hade en underleverantör av ett chip och det visade sig att det var en felaktig implementering av en algoritm där som gjorde att ett visst use case för kryptering så var det inte alls så säkert som det borde vara. Och då gör man en koordinerad, alltså det här, man kommunicerar kring det här på ett genomtänkt sätt så att man hinner täcka igen problemet först. Och då sa vi det, om du är bekymrad över liksom säkerheten på dina nycklar, ja, då får du byta ut dem. Vi skickar ersättningsprodukter och vi försöker inte dölja problemet. Jag tror att den typen av liksom transparens och långsiktighet har tjänat oss väldigt väl i att bygga ett starkt varumärke. Och det bidrar också till en positiv nätverkeffekt, vilket gör att även när vi liksom pratar upp i chefsnivåerna, då vet vi att folk som verkligen kan säkerhet inom organisationen brukar ha koll på oss.
För följdfrågan blir ju då såklart, om det här är så briljant, hur orolig är du över att andra ska komma och kopiera det här och göra liknande resa?
Ja, vi har ju då tillsammans, Google som sagt var vår första stora kund, och tillsammans med dem så tog vi fram ett öppet protokoll för autentisering som det nu finns en hel branschorganisation kring som heter Fido Lines. Och det senaste varumärket som, eller det senaste namnet ska jag säga, för det är inte ett registrerat varumärke som man använder för den här säkerhetslösningen, är Passkeys, som promotas ganska hårt idag utav bland annat Apple, som bygger på den här öppna standarden som vi har varit med och tagit fram. Och inom den öppna standarden så har vi flera konkurrenter, både traditionella säkerhetsföretag och ett antal nya aktörer. Det som jag tror gör oss unika, det är att vi har en nyckel som passar i så många lås. Dels så har vi byggt upp ett starkt varumärke, men om man tittar i rena funktionaliteten, det som gör oss unika är att vi har en väldigt lite som en schweizisk armékniv. Vill du använda en YubiKey som du använder en smartcard, då kan man faktiskt göra det. Vill du använda den med en one-time password, vilket inte är lika säkert, ja, då kan du göra det, men det är vissa system som kräver det. Vill du använda det här öppna protokollet, då har vi förstås det. Så jag tror att vi har byggt ett komplett erbjudande för autentisering som gör att vi har byggt en stark ställning. Sen måste vi självklart fortsätta att utveckla det.
Vilka av era utvecklare sitter i USA?
Ja.
Och en del sitter i Sverige. Mm. Tillverkningen sker här i Sverige.
Ja, precis.
Hur jobbar ni med tillverkning och utveckling? Vad är liksom trenderna nu och vad kommer trenderna vara? Vart är vi på väg inom det här spacet?
Ja. Jag skulle säga två grejer som har tjänat oss väldigt väl inom det här området. Den ena är att vi från början genom vår grundare, vi har haft en väldigt genomtänkt säkerhetsarkitektur som genomsyrar allt från hur vi tillverkar vår produkt. Vi tillverkar i Sverige, som du säger, inte på ett ställe som vi inte har kontroll över, till hur vi anställer och utvecklar, till hur vi säkerställer att det är bara rätt mjukvara som kommer på nyckeln. Så att det finns en väldigt starkt fundament där. Och sen har vi utifrån vår skickliga grundare då byggt ett superkompetent teknikteam. Och som du säger så sitter ungefär hälften i Sverige och hälften sitter i USA. Och det där har blivit en positiv, en snöbollseffekt kan man säga, där folk som är intresserade av det här och är duktiga inom det, de vill jobba med de vassaste, och vi har lyckats då bygga en kritisk massa där. Sen finns det en väldig massa trender som sker på global basis, allt ifrån AI, det innebär att det är ännu mer raffinerade hackerattacker kommer, man kan inte förlita sig på gamla sätt att försäkra sig om att en identitet är korrekt och liknande, för att det är lätt att göra deepfake och allt vad det heter. Det är en grej, den andra är, alla sitter och tittar på post-quantum kryptering eller post-quantum computing och vilka effekter det får på kryptering. Så att vi försöker hålla koll på de trender som finns och se till att vi befinner oss i framkant. Men vissa grejer är vi med och driver själva, vilket känns väldigt kul.
Mm. Är det någonting du kan avslöja vad ni jobbar med?
Vi har ju pratat om att vi har lanserat en biometrisk produkt där. Alltså normalt sett så kombinerar du YubiKey med någon PIN-kod, men för att slippa det också kan du göra så att du använder ditt fingeravtryck. Det är en produkt som vi nu utvecklar use caset för. Det har vi pratat om. Annars är det mycket utveckling just nu som handlar om att se till att det ska vara lätt att rulla ut och hantera en installation.
Mm.
Och det är egentligen för att sänka trösklarna. Just för det här att det är oftast lättare att rulla ut en mjukvara, och då vill vi se att det är så lätt som möjligt att falla rulla ut vår lösning. Och sen så har vi lite spännande långsiktiga projekt på gång, men det får jag återkomma om.
Mm. Ja, man ska alltid ha en cliffhanger.
Ja, precis.
Ja, mm. Det är alltid bra. Själva trenderna inom att skydda sig. Det är många såklart att Google och Amazon och Microsoft är i framkant när det kommer till det här. Men jag tänker att kommuner, myndigheter, sjukvård, det måste ju vara många andra som ligger efter här nu som också behöver skydda sig. Man ser ju att cyberattacker sker ju mot sjukhus som stänger ner el, allt möjligt. Hur ser trenderna ut där och vad gör man, hur jobbar man där?
Men tittar du på högsäkerhetsorganisationer, så att om det är säkerhetstjänster eller om det är hemliga labb eller liknande, de är ju väldigt säkerhetsmedvetna och har en hög medvetenhet. Men som du säger, det är ju många tragiska fall där användarbaser hackas och patientdata läcks ut och liknande. Så att för att skydda kunder och medborgare så krävs det ju att säkerhetsmedvetenheten höjs även inom vanliga företag och organisationer, om man uttrycker det. Och där vill vi vara en del. Och delvis handlar det förstås om att sälja vår produkt, men vi tycker också att det är väldigt viktigt att promota den här öppna standarden som vi varit med och etablerat, för att det ökar säkerheten radikalt. Men sen, det är ett antal liksom grundtips för att se till att, för att minska risken för att bli hackad. Det handlar om allt ifrån att se till att ha uppdaterad mjukvara på sina enheter till att ha en säker autentiseringslösning. Det är på olika nivåer, men jag tror att det kommer... Ja, det ser inte ut som att attackerna minskar, så att även vanliga organisationer, med uttrycket så, behöver nog öka sin medvetenhet om hur man undviker att och minskar riskerna med att bli hackad.
Mm. För ni släppte ju rapport förra veckan och jag läste i ditt vd-ord där du skriver just om trender inom cybersäkerhet och att regeringar och finansiella institutioner över hela världen nu vidtar åtgärder för att skydda sig mot cyber attacker.
Mm.
Har du något exempel på hur det har implementerats?
Ja, ett exempel från USA, det är att det har gått ut ett direktiv från Vita huset som kräver att alla federala myndigheter, jag tror i slutet av 2024, måste ha en autentiseringslösning som är säker för nätfiske. Och det här, i dagsläget så finns det bara två standard som uppfyller de kraven. Det ena är smartkort som jag pratade om, den andra är den här öppna standarden som vi har varit med och tagit fram. Så det är inom USA där det krävs av amerikanska myndigheter att röra sig dit, och nu har SEC också följt upp med motsvarande krav för publika bolag. Inom EU, så några år tillbaka så var det i Europa väl så hög säkerhet som i USA. Jag känner att amerikanerna kanske rört sig snabbare under senare år, men där kommer också direktiv och initiativ som syftar till att öka säkerheten för medborgarna, och där har vi blivit ännu mer aktiva sen våra grundare flyttar tillbaka till Sverige och medverkar i de här projekten.
Mm, för man tänker ju spontant på hur säkert är BankID som man använder till allting?
Det är en bra lösning. Sen kanske den inte är den allra högsta säkerheten, men där är det nog mer på system. Dels har du på systemnivå vissa problem med när du har en lösning som är central. Och den andra biten är att du som användare, om det är samma lösning du använder för att swisha 10 kronor som för att ta ut pantbrev på ditt hus. Mm. Det är många, det är inte bara teknik, utan det är även användarbeteende som man måste tänka på när man funderar på hur säker en lösning är.
Och när vi ändå pratar lite om er kvartalsrapport som kom förra veckan. Det var ju din första rapport.
Första rapport sedan vi formellt genomförde affären, precis.
Så det måste kännas stort?
Ja, alltså det har ju varit en resa. Som sagt, vi gick till börsen genom att gå samman med en redan noterad så kallad
SPAC. Med Bure-SPACen.
Precis. Och det gjorde att vi annonserade den här affären i april. Och sen så släppte vi en kvartalsrapport strax därefter. Och sen när andra kvartalet stängdes, då var vi på väg att slutföra affären. Så även den försökt vi uppfylla de krav som man kan ställa på ett bolag som ska gå på börsen. Så det har varit en resa och mycket jobb. Men jag tror att jag känner ändå att majoriteten av det jobb som vi lägger ner, det är en del av att växa upp som bolag. Att se till att man har kontroll och processer på plats, att man har en ledningsstruktur som motsvarar de krav som ställs i en publik miljö. Så att jag tror att det är en bra investering faktiskt.
Mm. Ja, för det kommer ju mer, man får ju mer ögon på sig självklart när man är noterad. Det kommer ju en del mycket krav och lite andra, man får en helt annan publicitet och en helt annan möjlighet också såklart.
Mm.
Ni har ju satt finansiella mål, det är ju inte alla som gör det heller, men det har ni valt att göra. Ni vill växa årlig tillväxt i orderingången 25% årligen och ha en 20% i EBIT-marginal.
Mm.
För ni kommer inte nå de här i år, eller hur? Målen.
Innan vi går dit, och nu låter det som att undvika en fråga, jag lovar att komma tillbaka till det, ska jag säga att en stor fördel för oss känner vi med vår notering, det är just den här genomlysningen. Om du tittar i vår kundlista, jag ska inte dunka i bordet. Om du tittar i vår kundlista så är det stora företag, kända företag, och vi står för en väldigt central del av deras säkerhet. Då är det en väldigt fördel att vi kan peka på att nej, men titta, vi är långsiktiga, vi är oberoende. Ja, vill ni ha tillgång till våra siffror? Ja, allting är publikt. Så att det är nog den stora fördelen för oss faktiskt ur en marknadsperspektiv med att vara noterad. Tillbaka till din fråga. Det vi har sagt är att vi ska ha en 25% tillväxt på sikt. Men så har vi sagt att i och med att vi har en så väldigt hög tillväxt under 22. Så har vi sagt i år kommer bli lite av ett mellanår, vilket gör att vi inte räknar med att nå våra långsiktiga mål under året.
Mm. Men om man tittar lite mer långsiktigt då, det här är på 5 års sikt. Hur ska ni jobba med att nå både den här tillväxten och marginalen? Är det mycket att öka användarbasen som vi har varit inne på tidigare? Eller är det att ni ska växa säljarorganisationen nu och hitta nya kunder, öka medvetenheten kring produkten? Eller vad jobbar ni med just nu?
På medellång sikt, 3 till 5 år, skulle jag säga att den stora delen av tillväxten kommer att komma ifrån redan befintliga kunder. Att gå ifrån att bara en liten användarbas inom kunderna använder oss till att man breddar och att hela organisationen använder det, vilket kommer att öka deras säkerhet. Så det är nog på 3 till 5 års sikt i alla fall den största tillväxtmöjligheten. Sen är jag ju väldigt optimistisk eller entusiastisk, ska jag säga, över det faktum att många av våra stora kunder har enorma användarbaser också, och de vill vi komma ut till. Ta 2 exempel. Amazon är en av våra stora kunder och de har köpt nycklar som de nu delar ut till AWS-användare, säger logga in till era servrar så här. Det är en fantastisk möjlighet om vi jobbar tillsammans med dem istället för att de driver det själva. Ja, det är den bästa pipeline man kan få. En stor bank som vi jobbar med delar ut YubiKeys till några av sina mest förmögna kunder för att de ska komma åt sina konton på ett säkert sätt. Mm. Är en annan fantastisk tillväxtmöjlighet. Jag tror att det är svårt att bygga upp ett varumärke som går till konsument, men tillsammans med några av våra kunder kan vi faktiskt nå enorma.
Ja, för nu är ni mest inriktade mot försäljning till företag.
Men företag och myndigheter, precis. Visst, man kan köpa, som du nämnde, nycklar online, Klas, men det är verkligen prosumer som gör det idag. Det är inte, det är inte de flesta konsumenter som känner till oss. När det kommer till lönsamheten, vår verksamhet skalar ganska bra. Alltså vi har, senaste kvartalet hade vi ungefär 87% bruttomarginal, vilket gör att vi kan investera i och bygga den främsta mjukvaran och bygga upp organisationen.
Hur tillverkar ni produkten? Är det via, nu vet jag det här för jag frågade det precis innan, men jag ställer frågan ändå. Hur tillverkar ni produkten? Har ni fabriker själva eller lägger ni ut dem på kontraktstillverkare? Underleverantörer som
vi har, ja, precis, ja. Men det är inte en kort process, utan vi har jobbat väldigt integrerat med ett litet antal underleverantörer. Dels inom elektronikmontering, framförallt i norra Sverige, och sen plastgjutning där vår stora leverantör sitter i Småland.
Mm. Så hur kan ni få ner produktionskostnaden, eller kan ni få upp priserna, eller hur funkar det?
Vi har ju försökt tidigare att etablera motsvarande tillverkning i USA. Det har inte alls gått, men det har faktiskt varit inspirerande att jobba med de här underleverantörerna i Sverige. Så duktigt yrkeskunnande och en sån hög automationsgrad, så att vi har en väldigt effektiv produktion idag. Sen kan vi självklart bli bättre, och det är ett långsiktigt jobb, men vi har ju dedikerad utrustning och dedikerade celler hos våra kontraktstillverkare, så att det har varit väldigt kul faktiskt.
Är det någon komponent eller någonting som är extra kritisk?
Halvledarbristen höll på att ställa till det för oss. Nu klarar vi oss precis, för vi hade tillräckliga lagervolymer. Vi har beslutat oss för proaktivt nu att bygga ännu lite högre lagervolymer. Vi har ju, det är ingen hemlighet att det var leveransproblem inom halvledarsidan. Nu har det lättat upp sig ganska ordentligt, men det är en väldigt kritisk komponent.
Mm.
Vår råkat tillverkas i Tyskland, så det är inte logistiken, utan det var liksom att efterfrågan var så hög på det här ett tag så att det var svårt att få tag i. Men nu har vi lyckats lösa det, och även alternativ som känns bra.
Vad har ni kapaciteten då att möta den här efterfrågan och den här tillväxten?
Ja, vi jobbar ju med leverantörer som vi är en lagom stor kund till, skulle jag säga idag, vilket är bra, vilket gör att vi kan skala med dem. Och vi har också en produktion eller en tillverkning som är cellbaserad, vilket gör att vi ganska lätt kan replikera celler och därigenom dubbla eller tredubbla tillverkningen. Sen tar det tid med hårdvara. Det är inte som en mjukvarulösning där du kan trycka på en knapp och så rullas du ut till alla servrar över hela världen. Så att självklart så tar det lite tid att skala upp tillverkningen. Men där känner jag att vi har en väldigt bra metodik.
Ert EBIT-marginalmål där på 20%, ni ligger lite under det year to date.
Just det, vi ligger på 15% year to date. Och det beror delvis på att vi under senaste kvartalet hade vissa kostnader av engångskaraktär, vilket gjorde att vi hade relativt låg EBIT-marginal i Q3, drygt 4%.
Och hur tror du att ni ska nå den?
Det handlar om volym primärt. Så att när vi nu under Q4 räknar med högre volymer så skalar det ganska bra.
Mm. Ja, men det låter lovande. Jag ser fram emot att följa er resa framöver. Och ni kommer ju faktiskt att presentera på vår konferens som vi har på torsdag. Så många av er som lyssnar kommer förhoppningsvis kunna möta er där och höra mer om JBK på den.
Ja, och där kommer också bolagsekonomichefen med, så där finns det möjlighet att ställa frågor.
Mycket, mycket bra. Tack så jättemycket för att du ville gästa Pareto podcast.
Tack så mycket. Trevligt att komma.
Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosec.se.